Jag har ett bostadslån på ungefär 70 000 euro kvar att betala, som jag varje månad då amorterar. Och just nu går ungefär hälften av den här summan bara till att betala ränta. Den andra hälften går sen till att förkorta själva lånet. Så det går ganska långsamt. Men förra veckan meddelade Europeiska centralbanken att de sänker sin styrränta med 0,25 procentenheter. Och det kommer ju då att betyda lite lägre ränta också på mitt bostadslån så småningom. Heidi Schauman, vågar jag nu tolka det här som en signal på att vi äntligen är på väg mot en tid med lite lägre räntor? Eller är det för tidigt att säga så?
Nu skulle jag säga att det är helt rätt tidpunkt att tänka att vi går mot lägre räntor. Men jag tänker ju själv att det troligtvis går ganska långsamt. Att ingen återgång till så här nollräntor som många han blir vana med.
Mycket går långsamt just nu. Och bostadsmarknaden ska vi tala om. Och den brukar ju ses lite som en febertermometer för resten av ekonomin. Så om vi ser en vändning på bostadsmarknaden, då kan det kanske också vara ett tecken på att hela ekonomin håller på att återhämta sig. Så vill jag åtminstone tänka lite optimistiskt. Frågan är när den ekonomiska tillväxten tar fart på allvar. Det här talar vi om i nyhetspodden. Med mig har jag alltså Heidi Schauman, forskningschef på Danske Bank. Välkommen.
Tack.
Jag brukar tänka på den här Europeiska centralbankens styrränta lite som en kompass som åtminstone lite hjälper mig att navigera när jag funderar vart ekonomin är på väg och hur det går med mina lånekostnader. Nu kom då en räntesänkning förra veckan. Det var väntat om jag förstod rätt. Så hur borde jag nu justera min kompass? Hur ska vi vanliga konsumenter och låntagare tolka den här signalen?
Jag skulle säga att man behöver inte kanske justera sin kompass så jättemycket ännu i det här stadiet. Det var en liten sänkning. Vi kommer ner från 4 till 3,75. Det är liksom en liten grej. Och sen det viktiga är att komma ihåg att det här kommer ju direkt in i ditt bostadslån eller dina räntor på det sättet. Utan det beror på varför ränta du har ditt bostadslån knuten till. Att vanligast i Finland är ju 12 månaders Euribor. Det betyder att din ränta justeras en gång per år. Så nu handlar det lite om att när justerades den senast och när kommer den då att justeras nästa gång. Att själv har jag september som justeringsmånad, så då får jag vänta ända till september tills jag så att säga ser effekterna av det här.
Ja, jag har också 12 månaders Euribor och den justeras i november, så att jag får nog vänta här ett halvår nästan ännu på att kostnaderna sjunker ens lite, så det går långsamt. Och jättelänge hade vi ju låga räntor, nästan nollränta. Sen kom då pandemin. Sen kom kriget i Ukraina, sen kom inflationen, priserna steg, räntorna steg. Jag funderar nu på hurdan räntenivå vi borde börja tänka på som det nya normala. Är det då 3,5%, 3% eller vad skulle du säga?
Det är ju jättesvårt att säga vad som är något nytt normalt. Inte var det någon som tänkte att 0% skulle vara något nytt normalt heller, och sen blev det att alltid är det ju några oväntade saker som händer omkring oss som också sen styr var räntorna landar eller hur hög ränta samhälle och ekonomin behöver just då. Men om vi nu tittar så där ett år framåt, skulle jag nu tänka att nu kan vi säkert gå dit kring 3%. Inte är det alls uteslutet att vi efter det går ner mot 2%. Sen hur mycket och på vilken horisont vi går lägre än det så är jättesvårt att säga. Men att inte det är uteslutet att vi igen hamnar någonstans mellan fast 0 och 1. Att negativa räntor här är nog jättesvårt att säga att vi skulle gå tillbaka till. För jag tycker själv att det fanns mycket negativa effekter av negativa räntor. Att tanken där var ju att det skulle liksom spä på ekonomin. Men det gjorde det nog kanske ändå inte på det sätt som man tänkte. Utan var mer en sån här nödsignal att oj vad saker och ting går dåligt. Att när vi har till och med negativa räntor. Men det är klart att det också finns risker uppåt. Att det finns inga många olika stora saker i samhället för tillfället som kan leda till väldigt olika utfall på räntemarknaderna.
Men riktningen pekar kanske ändå snarare nedåt nu än uppåt igen.
Jo, det gör den absolut. Speciellt i Europa. Att USA är kanske en liten annan sak. Att där är det ännu mera frågetecken kring utsikterna än definitivt Europa. Jag tänker ju själv att om det nu är liksom inflationen som är absolut den viktigaste variabeln för centralbanken när de tittar på vad de ska göra med räntan. Så så har ju inflationen kommit ner mycket. Så där, det finns lite så där uppåttryck, speciellt när vi ser i kontinentaleuropa så har människor fått ganska höga löneökningar. Men ändå tänker jag ju själv att det här liksom efterfrågan kanske inte riktigt finns där för att hålla inflationen hög en längre tid. Så jag tänker nog att det här var ett undantag att ha så här höga räntor och vi kommer att landa betydligt lägre så där på lite längre sikt.
Räntorna har då en stor betydelse för vad som händer på bostadsmarknaden. Och därför har det kommit ganska dystra signaler. Ganska länge tänker jag att det går trögt. Det byggs väldigt få nya bostäder. Folk vågar inte sälja sina bostäder av rädsla för att de får ett dåligt pris. Och sen de bostäder som är till salu, de står ofta osålda långa tider. Skulle du säga att det här fortfarande är någorlunda korrekt beskrivning av läget? Eller ser vi den en vändning mot det bättre på bostadsmarknaden också?
Det kommer liksom lite sådana positiva signaler från vissa håll, men i stora hela så går det ju trögt fortfarande. Men lite mer aktivitet skulle jag säga att man ser, speciellt på kanske lite större orter eller sådär, att det finns tecken på att kanske börjar det lätta så småningom just de här räntesignalerna och allmänt en lite bättre konjunktur eller att vi går mot en lite bättre konjunktur så stöder bostadsmarknaden. Men att trögt och långsamt är det ju fortfarande. Men när vi sen tittar på våra grannländer som Sverige och Danmark till exempel, så där har det ju helt klart redan vänt för ganska länge sedan och priserna har gått uppåt. Och speciellt i de större städerna så sker det också ganska mycket transaktioner. Så om vi nu tänker att det är som vanligt att vi kommer efter de här övriga nordiska länderna så kommer det nog att hända här också. Men vi var ju liksom lite långsamma i nedgången också på bostadsmarknaden att när räntorna började klättra uppåt och inflationen var hög. Så tog det ganska länge innan vår bostadsmarknad så där helt liksom kyldes ner.
Nu ska jag då fråga dig vilket råd du skulle ge mig. Nämligen jag och min familj då, vi har inget akut behov av att flytta, men vi funderar på att kanske flytta till en större lägenhet, kanske ett rum till. Vi bor då i Åbo. Och å ena sidan känns nu då som rätt tidpunkt att köpa en bostad. Prisnivån är fortfarande ganska låg. Men sen å andra sidan så tänker man att vi kanske inte får det högsta möjliga priset för vår nuvarande bostad om vi nu går in för att flytta. Hur borde jag resonera vid det här skedet?
Ja, det är nog svårt för att på något sätt så just nu så är det ju liksom köparens marknad. Så då har du precis som du säger eventuellt en fördel av att köpa en ny större. Men så kan du i värsta fall bli sittande där med din egen lägenhet osåld. Det som ju var vanligt då när jag var yngre någon gång för länge sedan var att man först sålde sin egen och så såg man vad man fick. Och sen och fast flytta på hyra och sen kollar man vad man kunde köpa. Att det är ju ett sätt att gardera sig att man inte liksom hamnar i riktigt blåsväder, att man har köpt en lägenhet som man tyckte var till bra pris men så får man inte alls vad man har tänkt sig för sin egen. Men jag vet att det är ganska impopulärt nu för tiden att göra det här för det är ju jobbigt, men det är ju ett sätt att liksom se till att man är skyddad.
Mm. Hur länge kommer den här köparens marknaden att fortsätta på bostadsmarknaden? Som du säger, alltså de som har råd så de har haft det ganska bra, de har kunnat göra riktiga kap. Kanske köpa sig en mycket bra bostad för ett rimligt pris. Hur länge kommer det här läget att fortsätta? Vad skulle du gissa?
Det är svårt att säga, men sen när vändningen liksom kommer och det börjar ta fart så brukar det ju gå kanske överraskande snabbt sen ändå. Att jag tänker ju själv att vi har ganska mycket så här latent efterfrågan. Ni är inte de enda som har nu suttit här och funderat att man skulle kanske behöva det ena rummet till. Och sen när barnen växer så ganska snabbt så kommer den där pressen på att hej, nu skulle jag behöva större. Vi har i Finland också många som sitter och funderar att jag skulle behöva mindre. Speciellt äldre människor som kanske vill flytta närmare service och så där och skulle kunna byta till en mindre lägenhet. Så jag tror nog att det finns liksom mycket så här efterfrågan som sen när det på något sätt allt kommer igång som kommer att inte kanske explodera men kommer att synas. Det som är stora frågan är hur placerare agerar i marknaden och när de så att säga kommer tillbaka. Att nu såg vi redan i den senaste statistiken att placeringslån för att köpa bostäder har gått upp ganska mycket, och då tänker man just att det är köparens marknad, att en del tänker att nu är det läge att köpa. Men det som, sådär, om man tittar på stora bilden, så är stora internationella placerare, att kommer de tillbaka och när kommer de tillbaka, det kan ändra på marknaden ganska mycket. Att Finland har ju haft en bostadsmarknad med väldigt aktiva internationella placerare, för att vi har en fungerande hyresmarknad, vi har euron, så det har gjort det attraktivt att komma in och köpa för att hyra ut. Och de har ju liksom försvunnit från marknaden, vilket har lett till att vi har överutbud av vissa sorts lägenheter, speciellt mindre. Men de kan ju komma tillbaka, och de kan komma tillbaka med buller och bång, men att helt sådär exakt att när det här händer, så det vet man ju inte. Det är ju det som är spännande med bostadsmarknaden, att den här tajmingen är så svår sen sist och slutligen.
Och det kanske är snabbt sen när det sker en vändning. Om vi fortsätter lite bredda den här bilden, alltså de flesta tänker säkert på bostadsmarknaden utifrån sin egen situation. Men en livlig bostadsmarknad, så det har också betydelse då för hela samhällsekonomin. Kan du, Heidi, nu förklara varför det är bättre för samhällsekonomin som helhet att det köps och säljs många bostäder än att det står stilla, som det nu har gjort ganska länge?
Nu kanske om vi också då tar in liksom byggande, så byggnadssektorn utgör ju en rätt så stor del av vårt samhälle, och för tillfället så är den delen av bostadsmarknaden, liksom nya lägenheter, ännu mer frusen än det här att gamla lägenheter och hus byter ägare. Och på det sättet finns det en stor effekt på sysselsättning, det finns en stor effekt också på just hur byggbolagen mår, och oftast brukar det ju gå så att när bostadsmarknaden sen får fart, så är det kanske just gamla lägenheter och hus som först får fart, och sen kommer de här nya efter. Och där har vi ju haft en sån total inbromsning efter en stor överhettning. Det är också att det är liksom inget fel på det sättet på den där inbromsningen, men att via det så kommer det ganska stora nationalekonomiska effekter sen när det kommer igång. Och förstås så bostadsmarknaden har en ganska stor förmögenhetseffekt på vanliga människor, att de flesta finländare sitter och har det mesta av sina besparingar i sin bostad. Så det är vad som händer med bostadspriserna, så påverkar liksom människors förmögenhet och upplevda förmögenhet väldigt kraftigt, och kan på det sättet sen också stödja konsumentvilja, till exempel att om man känner att jajamän, att vi har blivit rikare här nu på vår bostad, så kanske man är sen villig också att köpa den där soffan och bilen.
Hej, vi tittar nu lite på hela ekonomin. Nu har det länge gått ganska dåligt, men nu förutspår Finlands bank då att vi kan vänta oss en återhämtning, men det går väldigt långsamt. Ännu det här året så krymper ekonomin med 0,5%, sen börjar vi se en tillväxt med lite på 1% i år de kommande åren. Det här då enligt prognosen från Finlands bank igår. Så det finns en ljusning i sikte, men det verkar gå helt jättetrögt, och lite känns det ju som en bil som tragglar fram med handbromsen i lätt uppförsbacke och inte riktigt får upp farten. Varför går det så långsamt det här med den ekonomiska återhämtningen?
Det är liksom många orsaker. En är ju det här att nu det vänder i Europa, har vänt redan, men Finlands ekonomiska struktur är lite så här sen i cykeln, att vi har ju ännu mycket hård industri, och det brukar liksom reagera långsammare än till exempel länder som Danmark och Sverige, som är lite så här mera förcykliska. Så det är bara helt enkelt att det tar tid för Finlands ekonomi att värma upp, eller efterfrågan för våra sorts produkter och tjänster så kommer lite sen. Senare, så det är liksom den här externa efterfrågan. Men sen finns det ju nog en stor osäkerhet bland med både företag och konsumenter i Finland. Att vi har ju pratat väldigt mycket om det här. Vi är väldigt krismedvetna, både gällande risker, geopolitiska risker, men också hur dåligt det går i vår offentliga ekonomi. Att vi har ju inte pratat om så hemskt mycket annat. Och det är klart att du då om du som hushåll sitter och funderar att borde man ha lite mera besparingar, eller ska man nu fara ut och spendera allt, så är det ju ganska logiskt att man kanske tänker att men i det här läget skulle det vara bra med lite mera buffertar. Och det har vi ju sett liksom i hela Europa egentligen, att europeerna har inte gått ut och konsumerat på samma sätt som amerikanerna, för att det finns reala hot i vår vardag. Så det är kanske helt rationellt att sitta och fundera att jag behöver lite mera besparingar, men det betyder då att vi inte konsumerar på samma sätt och vis. Och på många sätt är det ju hållbart, bra för miljön om vi inte köper en massa grejer, men det betyder också att det ekonomiska maskineriet inte snurrar så hårt som det skulle kunna. Och sen har vi ju den här åldersstrukturen som är nog tyngre på konsumtionen, att vi har en så stor andel av befolkningen som är rätt så gamla och som inte har samma konsumtionsbehov helt enkelt. Att om man redan har allt vad man behöver så finns det liksom ingen orsak att shoppa loss vilt. Och det slår lite mot det här konsumtionspotentialet i Finland för tillfället. Och det är ju inget fel på det heller. Det är bara en förklaring att så här är det, att det är den realiteten vi har.
Jag funderar ännu på vad det betyder för vanliga människor att tillväxten är så låg. Alltså vem eller vilka är det som tar den största smällen om det fortsätter att gå så här trögt?
Bra fråga. Alltså, det är ju i princip företagen som går dåligt. Men hittills har vi haft en väldigt god sysselsättningssituation. Så det är ju inte det att vi har väldigt hög arbetslöshet och det vanliga arbetstagarna som tar smällen. Utan hittills har ju företagen valt att vela hålla fast vid sin arbetskraft. Så på det sättet är det liksom en lite annorlunda period. Att vi har låg tillväxt men inte någon stor massarbetslöshet. Men fortfarande har vi ju mycket människor som på något sätt är utanför samhället, som jag ju nog tänker att ändå kanske tar den största smällen. Men klart, det är också ägare till exempel av finska bolag. Om det går dåligt för finska bolag så är det liksom en sämre placering än om du har placerat utomlands. Så det är ju den mångfacetterade fråga att vem går det dåligt för? Och när vi har sämre tillväxt så tar ju också offentliga sektorn en större smäll, för det blir mindre skatteintäkter. Så det är ju ett väldigt brett spektrum man ska titta på när man tittar att vem slår det mest mot. Nu slår det ju mest mot oss alla egentligen och samhället som helhet.
Stort tack Heidi Schaumann, forskningschef på Danske Bank, för den här analysen.
Tack så mycket själv.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Ville Hupa, producent Ami Lassila, tekniker Max Saloma och Stefan Granholm. Fortsätt att följa oss, och enklast går det förstås om du har ett Yle-konto och favoritmarkerar oss på arenan.